Idag möter vi två intressanta personer. Den ena har skrivit en bok om mobiltelefonins hälsorisker och hon ger inte mycket för de svenska mediernas rapportering i ämnet.
De är väldigt dåliga på att kritiskt granska den här frågan.
Sen hör vi exil-eritreanen som föreslår helt nya grepp för att få fängslade Dawit Isaak fri. Och medierna måste ge hela bilden av Eritrea.
Tusentals, om inte miljontals människor som befinner sig i liknande situation. Som hela landet är ett stort fängelse.
Men vi börjar med dig, Mona Nilsson. Du tycker att de svenska medierna är dåliga på att ge fakta om det du kallar vår tids största miljö- och hälsoskandal. Men ska du först berätta vem du är, Mona Nilsson?
Ja, jag är en frilansjournalist som har granskat frågan om mobiltelefonins hälsorisker i ett antal år nu, och jag har skrivit en bok som kom ut i somras som heter Mobiltelefonins hälsorisker.
Och man kan säga i den och även i debattartiklar så hävdar du då att våra vanligaste massmedier är dåliga på att berätta om just de här hälsoriskerna.
De är väldigt dåliga, anser jag, på att kritiskt granska den här frågan, eftersom det man bör ha hela tiden i åtanke när man granskar forskning och tittar på myndigheternas uttalanden och lyssnar på experter, det är ju att det handlar om väldigt mycket pengar som ligger i vågskålen om man konstaterar en hälsorisk med mobiltelefonerna. Det här är kanske den industri som är mäktigast i världen idag, mobiltelefonindustrin.
Du hävdar ju till och med att mobiltelefonbranschen får forskare och journalister att tiga om riskerna.
Ja, jag har ju granskat den här frågan nu i många år och jag har granskat forskningsrapporter och tittat på pressmeddelanden, och jag ser ju att det finns vissa grupper av forskare som tonar ner de risker man själv har konstaterat i sin egen forskning, i pressmeddelanden och i slutsatser.
Men om vi ska hålla oss till medierna då, du är till exempel rätt upprörd över den så kallade WHO-studien Interphone som kom i maj i år, var det väl, och hur den till beskrevs i Dagens Nyheter, det är ett av dina exempel.
Ja, DNs första sida och artikel om den här studien, den skulle ju lika gärna kunna vara skriven av en PR-byrå för mobilindustrin. Den är ett skräckexempel på hur man, dålig journalistik helt enkelt.
Ny studie slår hål på mobilmyt, första sidan, rubrik. Men vad var det som var fel på den då? För att det de gör, det är ju egentligen att de refererar vad bland andra ett par forskare på Karolinska institutet, vad de säger.
Ja, inte bara det, utan man vrider till och med till det extra mycket. Karin Borg skriver, idag verkar det ytterst osannolikt att mobiltelefoner orsakar hjärntumörer. Om precis samma studie kan man läsa eller lyssna på ABC i Australien, att studien bevisar koppling mellan cancer och mobiltelefoner. Och The Times, The Sunday Times i Storbritannien skrev att studien visar att de mobilanvändare som använder mobilen mest riskerar cancer, etc. etc.
Man tolkar det olika, så vi ska säga att vi har försökt få med DNs vetenskapsredaktör Karin Boys i studio idag, men hon är på utlandsresa och hon hänvisar helt enkelt till just forskarna på Karolinska institutet. Hon tror på dem. Ska hon inte göra det?
Nej.
Varför inte?
Därför att, som jag tidigare sagt, det handlar alltså om väldigt stora pengar. Det handlar om så mycket pengar om man skulle medge en cancerrisk att ingen ens vågar räkna på de ekonomiska konsekvenserna. Och då, när det gäller de här KI-forskarna, så har jag ju följt dem och analyserat deras uttalanden under flera år. Och jag kan ju konstatera att de tillhör den gruppen som konsekvent tonar ner riskerna. De är dessutom medlemmar i en organisation som har fastställt gällande gränsvärden som skulle visa sig otillräckligt om en risk erkändes.
Men alltså, detta är ju en WHO-studie. Det måste man väl kunna lita på?
Nej,
Nej.
Som jag beskriver i min bok. Jag har ju granskat även WHO ganska omfattande i min bok. Och det är ju så att den här mobilindustrin är så mäktig och har lyckats infiltrera även WHO med sina lojala experter. Bland annat så har ju då den här organisationen som har fastställt gällande gränsvärden som mobiltelefonindustrin har anpassat sina gränsvärden till. De har helt dominerat WHOs arbete på den här frågan. Och när man tittar i Interphone, den här studiegruppen som styrde mycket av hur Interphone, den här WHO-studien, skulle genomföras, så ser man också en dominans av just den här forskargruppen som konsekvent tonar ner riskerna och avfärdar dem.
Å andra sidan, i den här DN-artikeln som vi pratar om, så stod det ju faktiskt, det stod ju inte bara att om man använder mobiltelefon 6 minuter om dagen i cirka 10 år, då ska det inte vara någon risk överhuvudtaget. Men det står ju också att de 10% som använder mobilen mer än en halvtimme om dagen, de löper högre risk. Alltså det kommer ju fram även i Dagens Nyheter, ungefär det du refererade till, sas i australisk radio och tv och så vidare över världen.
Jag kan inte hålla med om det, utan det är de mest noggranna läsarna som uppfattar detta, utan det ett övervägande budskapet det är att det inte finns några risker och att...
Alltså det är hur man väljer nyheten. Vilket är nyheten? Är det att mobilen ökar inte risken som det stod i DN, eller är det att det är farligt med mobiler? Det beror helt och hållet på hur man tolkar statistiken helt enkelt. Hur länge man använder telefonen, hur man använder telefonen.
Ja, fast granskar man, som man bör göra tycker jag, särskilt om man är en vetenskapsjournalist, då bör man ju inte bara lyssna på de här presskonferenserna. Man måste klara av helt enkelt att gå in och analysera själva studien. Och då ser man ganska tydligt att för dagens normalanvändare så ökar risken för hjärntumörer. Och det är ju även vad WHO-studiens projektledare har sagt till internationell press. Att hon tycker att det är mycket oroväckande att studien visar att dagens normalanvändare löper ökad risk. Och det här att man har tunnat ner de här riskerna som man ju faktiskt har observerat i den här studien, det tyder på det inflytande som mobilindustrin har haft, som har stått för över eller ungefär hälften av finansieringen till den här studien.
Men å andra sidan så har man ju larmat i många, många år. Det har ju handlat mer om larm egentligen om man ser tillbaka i tiden än om motsatsen, att man kan vara lugn.
Jag håller inte med. De senaste 2 åren har i synnerhet svensk press helt dominerats av lugnande budskap i media om att vare sig mobilerna eller mobilmasterna ökar risken för någon ohälsa överhuvudtaget. Så
men,
har det varit.
Men det är väl för att de här studierna som sagt visar på detta, som de tolkas i Sverige. Varför tolkas de olika i Sverige och i andra länder menar du då?
Jag menar att vi har en mer kritisk journalist kår utomlands som går in och tittar själva i resultaten. Att de kritiska forskarna och experterna också får komma mer till tals utomlands. I Sverige är de ju nästan helt bojkottade de sista 2 åren.
Men tidigare kan man ju inte säga så, utan då är det väl de forskarna som har synts mest om man går längre tillbaka i tiden. De som har slagit larm. Så då blir ju nyheten att det kanske inte är så farligt.
Nej, utan tyvärr är det så att man ser ganska tydligt att det finns allvarliga hälsorisker med mobiltelefonerna. Och de experter som varnar för allvarliga konsekvenser för folkhälsan, de blir ju fler och fler internationellt nu.
Men samtidigt, du har ju ett intresse också av, jag menar, du har ju riktat in dig på just den här frågan, så du har ju ett intresse av att det ska vara farligt kanske. Så man kan vända på saken och säga att du är på sitt sätt påverkad fast på andra hållet.
Ingen hade varit gladare än jag att erkänna att jag hade varit fel, men tyvärr så pekar mer och mer data och även alltså vittnesmål från drabbade människor på att det här är ett allvarligt problem.
TT och Rapport vet jag att du har också skrivit om att de till exempel handlade om mobilmaster, kanske mer att risken skulle vara inte så farlig där. Men det finns journalister som mer studier dig också. Jag läste i Veckans Affärer till exempel Gunnar Lindstedt. Han rapporterade från något symposium där ni fick inte lov att tala ens, ni som var kritiska.
Nej, men ja, det var väl så att vi fick ställa några frågor, men de flesta av våra frågor fick vi inte ställa, utan man klippte av och stängde seminariet i förtid, kändes det som. Alltså vi som är kritiska och som beskriver det här kritiskt, vi är ju alldeles för få. Men jag hoppas att fler journalister kommer att läsa min bok bland annat och börja kritiskt granska de här, att inte längre fortsätta att behandla de här experterna och våra myndigheter som om de vore någon slags oantastlig kunglighet som man absolut inte kan och får kritisera, utan det är snarare tvärtom, att vi ska granska dem och att vi ska kritisera och syna dem i sömmarna.
Men det är väl det som är journalistik, att man just ska göra det, är det inte det?
Jo, men man gör inte det idag i Sverige. Utan man behandlar dem som om de vore okritiserbara.
Men vetenskapsjournalister och så i allmänhet, de har ju ganska stora möjligheter att följa och granska och gräva och så. Menar du, varför skulle de inte göra det? Alltså vad är det som gör, är de köpta eller är de lurade eller vad är det du säger egentligen?
Jag vet ju inte vad det är som händer. Alltså, det kan jag ju inte ge mig in på. Men jag kan bara konstatera att det är slarvig journalistik och att man inte anstränger sig och läser själva forskarrapporterna och lyssnar med andra kritiska forskare. Utan man har blivit megafoner till de här experterna och till myndigheterna. Mobilindustrin måste jag säga, man måste ge dem en eloge. De har varit väldigt framgångsrika i sitt PR-arbete. Därför att svenska folket har via ledande medier i Sverige de senaste 2 åren blivit fullständigt proppmatade med budskapet att mobilen är ofarlig och mobilmasten är ofarliga. Medan det i själva verket har läckts allt fler bevis på hög som visar motsatsen.
Det hävdar Mona Nilsson som skrivit boken Mobiltelefonins hälsorisker. Och vi kan lägga till att hon utvecklar sina resonemang om det mer tekniska i SVTs Kunskapskanalens En boken författare imorgon söndag klockan 9.00. Det är sällan man möter någon exil-eritrean som inte tillhör ett av de 2 lägrena bland de kring 15 000 exil-eritreanerna i Sverige. Antingen brukar de ju vara totalt mot regimen i Eritrea och president Isaias Afewerki, eller så stöttar de fortfarande helt regimen. Men jag har träffat en exil-eritrean i Lund som verkar vara utan såna här bindningar. Kwame Touré, som han kallar sig när han hörs i radio. Kanske känner han viss släktskap med Stokely Carmichael som också tog sig det namnet. Hur som helst, Kwame Touré anser att UD och medierna är inne på helt fel väg i försöken att få loss Dawit Isaak. Det behövs helt nya grepp. Och Dawit Isaak hålls inte i fängelse för att han skulle vara en farlig medborgare utan för att regimen vill jävlas med västländerna. Säger Kwame Touré som är utbildad antropolog och lärare och försökte flytta tillbaka till Eritrea för 5 år sedan.
Det är klart det är bra att man fokuserar på Dawit Isaak, men jag tror ändå allmänheten har intresse av att liksom veta vad som händer i Eritrea, liksom landet, befolkningen, vad händer i landet överhuvudtaget. Fruktansvärda situationer liksom uppmärksammas inte på samma sätt. Alltså det finns tusentals, om inte miljontals människor som befinner sig i liknande situation. Som hela landet är ett stort fängelse. Om man ser de här senaste 9 åren, den svenska tysta diplomatin som det heter, har ju liksom inte fungerat. Har man liksom försökt att förstå sig på hur själva diktatorn liksom tänker och tycker. Vad är det som gör att de vill hålla en kille i fängelse 9 år? Det är liksom inte människan, personen, Dawit de är ute efter. Jag tror Sverige som stat har liksom misslyckats att förstå sig på diktatorn. Men man ändå glömmer att inte bara den eritreanska diktatorn, eritreaner i allmänhet har alltid uppfattat Sverige som pro-Etiopien nation, svensk bistånd har använt som själva befrielsekriget på Etiopiens sida. De här aspekterna liksom har man liksom inte uppmärksammat överhuvudtaget. Den här utvecklingen fram till 1998 var ju ändå ganska positivt. Det är ju det här senaste kriget med Etiopien, gränskonflikten som inte har löst in så länge, som gjort att liksom hela befolkningen har liksom tagits som gisslan. Alltså, tänk det, liksom alla eritreaner mellan 18 och 40-44, det finns ingen begränsning, är ju mer eller mindre soldater. Det här är ju liksom inget normalt land. Alltså, det är ju Afrikas motsvarighet till Nordafrika, till Nordkorea menar jag.
Nordkorea.
Nordkorea. En sådan stat liksom, där det inte finns någon logik. logik, liksom, hur tänker diktatorn, hur kan Sverige liksom agera?
Vad tror du, hur tänker president Afewerki till exempel?
Ja, det är inte så lätt att förstå sig på Afewerki, men jag var själv liksom, i Eritrea senast för 5 år sedan, försökte bosätta mig där, jag var där i 6 månader. Och det är ju fruktansvärda förhållanden för befolkningen. Och det är ju klart massa rykten hur vi ser så folk i Haude, hur han tänker. Men den eritreanska regimen är ju så dogmatisk som man kan bli. De är ju paranoida. De är ju rädda för inre opposition. Vilket gör att, liksom, att någon som kan uppfattas som obekväm klart sätts i fängelse eller många mördas. Och han själv liksom, har ju ändå sina kollegor som varit vid hans sida i själva frihetskriget.
Han ser en fängslad.
Han fängslas, alltså 50% av dem har ju till och med dött. Mm. Så att det här är ju klart en kallsinnig diktator. Men jag tror ändå inte det hjälper Dawit Isaak om svenska staten och svenska media går ut och liksom bara fördömer regimen. Utan man måste liksom försöka ta de andra aspekterna i konflikten med Etiopien till exempel. Och de här kanske positiva aspekterna också kanske när det gäller den ekonomiska biten, hälsobiten, går ju framåt. Om man liksom har direkt dialogstället, att man inte har till exempel en ambassad i Asmara, liksom, att man inte erkänner staten Eritrea. Det är så diktaturen upplever Sverige. Alltså det är ju ändå symboliska gest, alltså, att man har ambassad, prata med dem. Vad vill de? Vad är liksom deras mål? Vad vill de med landet överhuvudtaget?
Tror du inte man har försökt göra det?
Jag tror faktiskt att Sverige som ett isolerat fredligt land kanske inte vet hur man hanterar sådana här människor. Tänk dig, liksom, finns det någon ledare i världen som har kommit till makten genom gerillakrig sen lämnat makten frivilligt? Det finns ju knappt någon. Så att Isaias Afewerki kommer ju, tror jag, inte att släppa David Isaak om man går den här konfrontationsvägen.
Det här med bojkotter som man pratar om,
Det tror jag inte på. Nej, det blir bara värre och värre. Ledarna och de här människorna som sitter vid makten, de kommer ju inte liksom att märka av det. Det är befolkningen som kommer att drabbas. Och den eritreanska befolkningen har ju liksom inte gått till någon beväpnad motstånd än så länge. Liksom det är genom tystnaden, genom att fly landet som man markerar. Hittills är Eritrea faktiskt det land som har flest flyktingar just nu i världen, sett utifrån befolkningens mängd. Folk vågar ju faktiskt inte säga sin mening även här i exil. Regimens händer är ju rätt, eller armar rätt långa. Jag själv hade hotats till livet för typ 13 år sedan. Då hade jag skrivit en kritisk artikel mot regimen i en tidning som heter New African. Så att den här kanske kulturen att diskutera saker och ting öppet, den finns inte bara liksom i landet Eritrea, även bland exileritianer. Det är faktiskt rätt splittrad folkgrupp. Som jag tror man måste mobilisera också exileritianer. Det är nog kanske de regimen i Asmara lyssnar mer på än Carl Bildt eller någon annan. Om man inte har lyckats att komma lite närmare David Isaaks frisläppande måste man ändå ifrågasätta sin strategi. Jag vet inte om David Isaak lever nu. Det vet vi liksom inte. Det är många som har dött och risken finns ju att han också kommer kanske dö så småningom. Så att innan det är för sent, liksom, jag minns 1990 till exempel i Irak när många svenskar hade tagits som gisslan av Saddam Hussein. Ingvar Carlsson och kungen skrev ju brev till Saddam Hussein och Ingvar Carlsson skrev ju att Irak inte är det enda landet som ockuperar andra länder, vilket glädjer Saddam Hussein och han släppte ju svenskarna. Men varför kan man inte göra sådana här saker? De har hållit David Isaak i fängelse, inte bara för att de upplever honom som någon farlig medborgare, utan det är i första hand faktiskt för att jävlas med västerlandet.
Det är en symbol.
Ja, det är symbol, så vill de visa liksom att det är vi som bestämmer. Det är ändå favorita gerillasoldater. Vill man rädda David Isaak så måste man ju kanske gå på humanitära aspekter, familjen, barnen. Att liksom köra hela tiden, du vet, det här med att han är svensk, det funkar inte.
Exil-eritreanen Kwame Ture, som vi kallar honom i Lund. Och vi lägger ut hela intervjun med honom på Sveriges Radios David Isaaks sida. Adresserna hit är publicerat@sr.se eller skriv till publicerat 211-01 Malmö. Och vår hemsida finns på sverigesradio.se/p1/publicerat. Hej då!